Det är svårt att säga. Nu handlar det ju om en skuldfråga. Nu vill FN att det här utreds. Man vill veta vad det var som hände. Men det ligger ju nära till hands. Även om man i Israel från många olika politiker, även den amerikanska ambassadören Mike Huckabee i Israel, säger att allt detta är lögn. Hela världspressen ljuger när de säger att Israel har beskjutit människor. Och det var ju CNN och BBC och New York Times, hela den västerländska pressen i söndags hade som rubrik att det finns rapporter om att Israel har beskjutit människor som försöker hämta hjälpsändningar. Om det här leder till en förändring, det är oerhört svårt att säga.
Tack Cecilia Udén och tack också Samar Hadros, Mellanösterkorrespondenter. Tekniker för den här sändningen var Brady Jouvier, producent Alexandra Sandels. Jag heter Sharon Joma. Tack för att ni har lyssnat.
Här är Ekot. En pojke i 15-årsåldern har omkommit i en krock mellan en traktor och ett godståg vid en obevakad övergång på en mindre väg mellan Oskarström och Torup i Halland. Nu i eftermiddag, det här uppger polisen. Trafiken både på tågsträckan som går mellan Halmstad och Nässjö och bilvägen är stoppad. Ryssland skriver nu på plattformen Telegram att trafiken återupptagits på bron mellan Ryssland och den annekterade Krimhalvön. Den ukrainska säkerhetstjänsten uppgav tidigare idag att ett angrepp mot ett av brons stora fundament utförts i morse och trafiken på bron stoppades då enligt ryska myndigheter, men som nu alltså uppger att trafiken släppts på igen. Trots osäkerheten runt Donald Trumps tullhot så fortsätter Indien och USA att förhandla om ett bilateralt handelsavtal. Förhoppningen är att det ska bli klart i år, men en stötesten i Indiens jordbrukssektor som USA vill få bättre tillgång till, särskilt mjölkprodukter, är en känslig fråga.
På stora reklamtavlor längs vägarna, i dagstidningarna och på sociala medier, budskapet om den indiska mjölkens förträfflighet finns överallt. Störst bland företagen är just Amul Anand Milk Union Limited, ett kooperativ med 3,6 miljoner bönder som medlemmar. Många indier är vegetarianer och får sitt protein via mjölkprodukter. Att äga en ko anses också vara en statusmarkör som håller den allra värsta hungern borta.
And that's why Indian dairy sector is very sensitive and it is also vulnerable to the trade negotiations which happen.
Den indiska mejerinäringen är sårbar för de förhandlingar om handelsavtal som nu hålls, säger Jayan Mehta, som är vd på det företag som äger Amul, till nyhetsbyrån Reuters. Indien är världens största mjölkproducent och exporterar också sina produkter till en rad länder. Man producerar inte bara färska varor såsom mjölk, smör och ost utan även mjölkpulver och choklad. I dagsläget är branschen skyddad av höga importavgifter och andra handelshinder. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
En kvinna avled under en polisinsats i Rosengård i Malmö den 19 maj efter att ha hoppat från en balkong. Polisens film under insatser friar nu polisen från misstankar om tjänstefel, rapporterar Sydsvenskan. Hoppet inträffade i samband med att polisen tog sig in i lägenheter. Där greps flera personer misstänkta för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Totalt 16 poliser var inblandade i den här insatsen i Rosengård. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
P1, Sveriges Radio.
Porträtt av en korsordsmakare och deckarförfattare. Film om en lyxig grabbhelg i bergen. Och så en hel del musik om en kanadensisk sopran och dirigent. Och en kontroversiell rappare. Allt detta i vårt längre kulturprogram från tidigare idag. Som vi återutsänder strax.
Den 6 juni år 1893 hålls ett högtidligt firande på Skansen i Stockholm till minne av dagen då Gustav Vasa blev kung. Det här är startskottet till den svenska nationaldagen. Men det är inte bara nationaldagen som föds den här dagen. Samtidigt, fast i den lilla orten Jularbo i Kopparbergs län, föds en man som ska bli Sveriges första musikidol. På nationaldagsmorgonen i P1 pratar vi om dragspelskungen Kalle Jularbo och om hur dragspelet blev Sveriges mest älskade och hatade instrument. Lyssna klockan 8-9:30 på morgonen i P1 Sveriges Radio.
Drygt 7:04 på kvällen är det hög tid för Lisa Wall att få ordet.
Du lyssnar på P1 Kultur. I fredag skulle rapparen Yasin kliva upp på scenen på Brännbollsyran i Umeå. Det skulle bli hans första spelning på 9 år, men det ställdes in i sista stund. Där fanns en hotbild mot hans liv. Många fans i publiken blev besvikna över den inställda spelningen. Andra fick vatten på sin kvarn. För redan inför spelningen så hade kommunen dragit in bidrag till festivalen och uppat säkerheten. Yasin har dömts och suttit i fängelse för både grovt vapenbrott och för förberedelse till människorov. Han sägs ha kopplingar till kriminella nätverk. Här i tisdagens P1 Kultur så frågar vi oss, är Yasin missförstådd poet eller våldsromantiker? Jag heter Lisa Wall.
Vet du vad? Rapp är ingen konst, det är bara rapp. Han som dog igår, det är inte bara en siffra, det är min grabb, det är bord. Standarden är sämre än du tror. Den som sticker ut, det är inte han med hål i sina skor. Hur jag mår, morsan sa jag inte hennes son när hon såg. Vad är redo att göra för att ta mig härifrån? Jag vill ha mer, sen min farsa taggar, jag har aldrig varit hel. Broke as a joke, men jag måste ta det lugnt, jag har fortfarande min del. Plus jag har en dotter nu, för mycket står på spel. Jag skriver det jag ser, men de kritiserar hellre det jag skriver än de kritiserar det jag ser.
Den ena sidan säger att Yasins musik glorifierar en kriminell livsstil. Den andra sidan säger att Yasin har blivit ett slagträ i en större debatt. Eller är det som han själv precis rappade, att de kritiserar hans beskrivningar av sitt liv mer än det han faktiskt beskriver? Jag säger välkommen till musikjournalisten Petter Hallén från P3 Din Gata. Du sitter i en studio i Stockholm. Hallå där.
Det stämmer, hej hej.
Du var på plats på Brännbollsyran i Umeå i fredags.
Det var jag.
Vad tänkte du när den här spelningen blev inställd?
Det var ju en väldigt dramatisk liksom, nyhetsdag. Mm. Alltså, det kom liksom i olika. Alltså, nyheterna kom ju liksom, en efter annan. Först så kom ju Aftonbladet ut med de här uppgifterna om att det skulle funnits en mordplan på Yasin som skulle ha avstyrts och 2 personer skulle ha tagits. Och att den här mordplanen, vi fick inte reda på några detaljer, men att den skulle då ha skett på något sätt i samband med festivalen. Och då gick ju Umeåpolisen ut och sa att vi bedömer fortfarande som att säkerhetsläget på själva festivalen, att det inte finns en ökad hotbild där, och att vi bedömer att spelningen kan genomföras. Men sen, bara timmar senare, så gick ju Brännbollsyran-festivalen själva ut och sa att vi har tagit beslutet att på grund av den mediala uppmärksamheten som har lett till oro hos både besökare och personal, så har vi valt att ställa in spelningen med Yasin. Och då hade ju vi...
Vad tänkte du då?
Ja, nej, men det var ju en besvikelse. Vi var ju där för att bevaka festivalen. Vi hade ju varit runt och pratat med väldigt mycket, framförallt unga personer, kvällen innan i Umeå, som många hade rest långt från hela norra Sverige, men även liksom från hela Sverige. Och väldigt, många var väldigt... liksom såg fram emot den här spelningen mycket, samtidigt som vissa också uttryckte en viss oro. Mm. Och sen så nästa dag så var ju väldigt många väldigt besvikna.
Jag ska också välkomna musikjournalisten, läraren och skribenten Hassan Ramic som sitter i Örebro. Hallå där!
Hej, hej!
Hej! Vad var din reaktion på den här nyheten om att spelningen blev inställd?
Det var inte... Jag vet inte. Både besvikelse men också så här ganska väntat.
Det handlar ju om människors säkerhet. Jag menar, det pratas om hot mot Yasins liv. Det kanske ändå är rimligt att konserten ställdes in.
Ja, men det var inte polisen som gjorde den bedömningen. Man tänker ju liksom att det är de som är proffsen i det här. Och samtidigt så... De här uppgifterna om hotbilden mot honom var ju någonting som läcktes till Aftonbladet. Det var inte liksom polisens officiella kanaler som kom ut med det. Utan det var liksom någon eller några som läckte till media, och sen så, ja.
Alltså, jag tänker att vi måste gå tillbaka lite grann. Jag tror inte att alla P1-lyssnare har helt koll på vem Yasin är. Petter, vill du börja beskriva Yasin?
Yasin kommer från Rinkeby i Västerort, Järvaområdet i Stockholm, och han började rappa väldigt tidigt. Så i mitten av 10-talet när han var liksom 14, 15, 16 år så började han och andra i hans närhet att helt enkelt rappa direkt till sina fans. Och nu blir det lite tekniskt här, men om en väldigt snabb summering, så tidigare var du tvungen att ha ett skivkontrakt för att kunna nå ut till fans inom rap, och sen så lite senare var du tvungen att liksom vara associerad med vissa kollektiv och vissa producenter och så. Men vad de här väldigt unga killarna visade utan att riktigt ha en plan på det var att de kunde använda den tidens teknik, den tidens sociala medier, och helt enkelt spela in sig själva när de rappade i bilar och på skolgårdar i Rinkeby. Och sen så blev de väldigt, väldigt kända och uppskattade, först i sitt område och sen i alla, skulle jag säga, liknande områden, det vi brukar kalla citattecken förortsområden i hela Sverige. Och sen så i takt med att det blev lättare att få in sin musik på streamingtjänster och vissa andra tekniska saker hände, så i slutet av 10-talet så var Yasin en del av en generation rappare som tog upp rapmusik i Sverige till den absoluta toppen av populärmusik. Jag brukar säga att man puttade ner kanske EDM, som kanske var den populäraste formen av populärmusik innan dess.
Från topplistorna då, ja.
Precis, och då pratar vi alltså om unga människor. Så att jag skulle säga att Yasin är liksom en person och en artist som, oavsett om du tycker om hans musik eller inte, och du väldigt många har väldigt många starka åsikter om honom, men jag skulle säga att om du är under 25 i Sverige så vet du vem det är.
Hassan, varför är han så populär?
Han är så populär för att han, initialt så var det helt enkelt så att han gjorde den sortens musik för en väldigt ung publik, väldigt online publik som bara kände igen sig i honom. Han hade ett omedelbart tilltal, så att säga. Liksom, den ungen som rappade i de här YouTube-videoserna var en av ungarna på gården i stort sett. Men samtidigt så är han ju exceptionellt begåvad. Han är ju väldigt, väldigt, väldigt bra på det han gör. Och de här berättelserna, liksom, det var saker som folk och ungdomar framförallt kunde samlas kring. Men också andra ungdomar som inte var från de områdena, sen liksom när det här snöbollade, kunde se på med lite så här rosafärgade exotifierande glasögon och drömma om.
Ni har fått välja ut några låtar. Jag tänker vi ska börja med den kanske mest kända, Trakten min, den är från 2016. Hassan, vad handlar den om?
Den handlar, precis som det låter, om Yasins trakt. Och det är också så här intressant användning av språk här. Att liksom sätta det här possessiva pronomenet min efter objektet. Mm. Så trakten, bestämd form min. Det är väldigt så gammaldags användning av språk. Nej, men det är ett slags gammaldags användning av språk som är, tycker jag, ganska fascinerande. Liksom, att man...
som systra mi. På sånt, precis. Gammal. Man märker att vi har en svenska lärare här med oss.
Vi lyssnar lite grann.
Tack. Jag har aldrig tittit inne, om det händer, jag är redo. Jag har inte någon brud, jag sätter ringen på min ego. Jag bygger upp en kundkrets fort som det var Lego. Om du aldrig hört mitt namn, sätt på din stereo. Jag är uppväxt i knas. Ändå jag mår bra, jag försöker vara low-key. Röker som jag smoky. Folk de är som fåglar, de pratar med the police. Du kan inte vara i trakten min om du inte är härifrån, härifrån. Klart att jag får paranoia varje gång jag taggar härifrån.
Handlar också om en knarkhandlares vardag, kanske man kan
det kan man
simplifiera.
Så,
ja. Vad är det han gör här som är så bra då, Hassan?
Nej, men han målar upp de här enkla bilderna med den här, men så enkla relaterbara liknelser. Jag bygger upp min kundkrets som det var Lego. Alla har väl byggt Lego någon gång. Och när du har instruktioner så är det väldigt lätt att bygga Lego. Och du kan använda din fantasi att bygga Lego. Så, och han bygger sin kundkrets så. Och liksom, han pratar liksom om de här sakerna som en knarklangare gör. Han röker gräs, han duckar polisen, han liksom så här, han beskriver en dag på jobbet.
Varför har du valt den?
För att det här är liksom en av Sveriges nationalsånger, en av Sveriges moderna nationalsånger som svensk hiphop har bidragit med. Och Yasin är en i raden.
En
av
låt
många.
Om en knarklangare är en nationalsång. Nu får du förklara dig här.
Ja, men vadå? Vi har väl haft knarklangare i Sverige så länge det har funnits knark.
Alltså, jag förstår.
Det är ett yrke som vilket annat.
Kanske ja, jag vet inte
om det är ett yrke som vilket annat. Men om jag ska få liksom, spela in på vad du försöker komma med här nu som invändning, Lisa, så är det ju naturligtvis så att det är många lyssnare som hajar till på vad Hassan säger här nu. Men om jag liksom får bredda den bilden, så det är självklart inte så att alla ungdomar som har lyssnat under alla år och älskar den här låten. Jag menar, när vi var i Umeå och var runt och pratade med unga människor, så är det liksom väldigt många kan rappa hela den här låten. Alltså att man kan den ord för ord. Men det är självklart inte så att alla de här människorna identifierar sig med att vara en knarklangare eller vill vara en knarklangare, men man identifierar sig, alltså, för det första, det är liksom, det är häftigt och coolt, och då får vi väl ställa oss frågan, varför är det häftigt och coolt för en 14-åring? Det är ju en mycket större fråga än vad en musiker eller ens en musikjournalist kan svara på. Men det är också någonting i liksom hiphop-genrens strävan, att det är egentligen klassisk liksom nyliberalistiska ideal vi har att göra med. Man är self-made, man har ingen chef, man tar saken i egna händer, man är där ute. Och det är liksom också det kombinerat med att, och nu pratar vi som musikjournalister, både jag och Hassan, det är väldigt bra musik. Oavsett vad man tycker om innehållet, så är det väldigt väl utfört. Det är catchy, det är hittigt och det har slagit an någonting.
Jag hör hur 10 000 datorer har slagits på här för att skriva mail till mig. Men okej, jag är redo. Vi ska lyssna lite på en annan låt som heter Lallish.
Jag är trött på det här livet, varje dag det är samma slag. Grabben han är hungrig som det vore ramadan. Du klagar på misären så det märks du inte van. Jag började med...
Vad är det för någonting han berättar om här då, Peter?
Det här är en textrad som jag har valt ut. Den är från ungefär samma tid som trakten min. Så att Yasin är väldigt ung här. Och jag menar på att den här raden, du klagar på misären så att det märks att du inte är van, är liksom signifikant för något slags skifte inom svensk rap som beskriver de här förhållandena och den här situationen som musiken som Yasin gör kommer ifrån. Och då är det alltså en situation av fattigdom i stora drag segregerat samhälle. Därför att vi hade liksom de tidiga generationerna svensk rap, där pratade man om kriminalitet, man pratade om utomhus, man pratade om fattigdom, men man pratade väldigt ofta med perspektivet, lyssna på oss, ni i majoritetssamhället, lyssna på oss, se hur vi har det, titta på oss, vi står här och skriker om hur vi har det. Och då får vi komma ihåg att, jag menar, all den här uppmärksamheten kring det dödliga våldet och den här kriminaliteten, det var ju verkligen inte en stor sak innan. Länge var det ju så att det nästan bara var inom rap man hörde om det här, och nu är det liksom topp ett valfråga och sådär. Men när Yasin säger så här, det märks att du märks att du inte är van för du klagar om misären, då går vi in i en mycket mer nihilistisk era. Där finns liksom inte längre inom mycket modern svensk rap en ambition av att förändra hur det är, utan man är bara här och nu, och man kanske max vill ta sin mamma ur misären, medan kanske en tidigare generations rappare var så här, hela det här systemet är fel. Men Yasin, liksom perspektivet snävas till och blir mycket mörkare.
Han har ju dömts och suttit i fängelse för både grovt vapenbrott och för förberedelse till människorov, och så kopplingar då till ett av Stockholms kriminella gäng. Hur ska man förhålla sig till det när man lyssnar på hans musik? Hur gör ni, Hassan?
Ja, jag har flera tankar i huvudet samtidigt.
Jo, det är användbart.
Nej, men å ena sidan så... absolut, han har dömts för brott och han har gjort fruktansvärda saker, men det har Roman Polanski också, och jag fortfarande kan se om Rosemary's Baby och se att liksom det där är en fantastisk film. Så
det gäller att skilja på sak och person här, helt enkelt.
Alltså i den mån man kan, för det här, det, liksom, det finns inget facit för det här.
Men finns det en risk att hans musik normaliserar våld eller kriminalitet? Och jag vet att forskningen säger att det inte gör det. Men jag måste ändå ställa frågan.
Jag accepterar inte premissen. Alltså, de som säger att det här normaliseras har ett våldsmonopol, två lev, alltså liksom, mycket av svensk välstånd kommer från att vi exporterar vapen. Nu, alltså, vad menas? Liksom, så här, om vi ska så här normalisera någonting, varför har vi normaliserat Bofors? Alltså det är så här, jag vill inte höra moraliska argument från några som lever på död och förstörelse.
Petter,
för det kommer ifrån.
Han har ju sagt, Yasin har ju själv sagt att han har lämnat det här livet bakom sig. Varför sitter stämpeln så hårt i, tror du?
Ja, jag tror att som en sån incident som hände nu i helgen, att den spelning blir inställd på grund av uppgifter om mordplaner, gör ju att liksom den här debatten hålls vid liv. Jag menar, vi vet väldigt lite om det här faktiska fallet. Vi vet inte ens liksom, ja, vi har inte detaljerna på bordet, men de här associationerna blir väldigt levande av att såna här saker fortsätter hända, och jag tänker liksom mer att så här, jag tycker att det är en relevant och bra fråga, och jag, precis som Hassan, har inte riktigt något entydigt svar. Och jag menar, jag som jobbar på public service och liksom har ju en helt annan dimension av saker som jag tar in när jag hanterar den här musiken. Men det är självklart så att i mitt jobb så är det ju att bevaka den här genren, som är, om inte den, så en av de absolut mest populära genrerna för unga människor i Sverige, oavsett demografi. Och om Yasin då är en av de största artisterna i den här genren, så är det ju mitt jobb att bevaka Yasin. Naturligtvis är det så.
Försöka förstå. Och jag ska säga tack också, så mycket där, ja. Petter Hallén, yes. Programledare på P3 Din Gata. Tack så mycket, Hassan Ramic, musikjournalist och skribent. Hörrni, vi ska fortsätta med musik här i P1 Kultur, men vi ska byta genre, och jag vågar inte säga klassiskt, vi säger kosmiskt. Ja, det här, det är Polarprisvinnaren Barbara Hannigans nya album Electric Fields. Här finns också, även om man inte hör dem precis just nu, pianisterna Katja och Marielle Labeck på piano. Och det är David Chalmin som spelar synt och har skapat den här elektroniken. Men musiken är gammal, till och med väldigt gammal. Jag har fått sällskap av P2s programledare för musikrevin, Karin Birgersson. Välkommen till P1 Kultur.
Tackar.
Recensenterna av den här skivan har varit helt lyriska. Fick också toppbetyg i ditt program och i all annan press nästan. Vad är det som är så bra?
Alltså, när jag lyssnade på den här först så tänkte jag nog bara, va? Vad är det här?
Ja, jo. Och den tanken bara slog mig också.
Och bara det, alltså, att få uppleva det när man sitter och lyssnar på svinmycket musik som jag gör i mitt jobb. Att något kommer in från sidan och tar den liksom med förvåning, och just att man inte vet vad det är man hör. Det tycker jag i sig är en otroligt fascinerande upplevelse. Och sen så, det finns något tidlöst på den här skivan. Som du nämnde, det är gammal musik, delvis 1100-tal. Det vi hörde här var fragment från 1600-talstonsättaren Caccini, Francesca Caccini, som sätts in i det här elektroniska ljudlandskapet. Och det blir, när det är som bäst tycker jag, en tidlös, lågmäld extas.
Konceptet låter lite galet, ärligt talat. Men det här är det genomgående temat liksom på skivan. Det här var det de satte sig ut för att utforska.
Eller jag tror det. Jag tror att de själva inte riktigt vet vad det är de gav sig på. Det har tagit många år för dem att sammanställa det här projektet. De har gjort lite livekonserter och sen har det till slut blivit en skiva. Men när de liksom i texthäfte och i intervjuer så där försöker beskriva vad det är de försökt göra, så finns det, man landar ändå i någon sorts mysterium. Jag tror att de har försökt nå musikens kärna genom den här blandningen av Hildegard av Bingen från 1100-talet och den moderna elektroniken, och så pianisterna där som bidrar med något helt annat.
Vad behöver vi veta då om David Chalmin och de här pianisterna, Katja och Marielle Labeck?
Katja och Marielle, de är liksom en pianoduo som har funnits i så länge jag kan minnas. Jag
tror att de är systrar, va?
Precis. Mm. Fransk duo som bildades på 70-talet. Spelar mest liksom, vad ska man säga, vanlig klassisk musik. Och David Chalmin, han jobbar med elektronik och syntar och komponerar och sådär. Mm. Och det här projektet är nog ett, vad ska man säga, hjärteprojekt för dem alla, verkar det som.
Mm. Vi lyssnar på lite mer.
Thank you.
Barbara Hannigan fick ju Polarpriset förra veckan bara tillsammans med Queen och Herbie Hancock. Kan du ge en bild av vem hon är?
Ja, hon är en kanadensisk sångerska som allt mer har börjat kombinera sång med dirigering. Så ibland så dirigerar hon enbart, ibland både sjunger och dirigerar hon. Och hon har alltid under hela sin karriär varit väldigt förknippad med nyskriven musik. Och här ägnar hon sig åt både ny och riktigt gammal musik kombinerat. Men hon ska nästa säsong, tror jag det är, ta över som chefsdirigent för Islands symfoniorkester. Och hon fick det här, när hon fick Polarpriset så gav de en motivering som delvis löd så här, att hon har en unik talang för att bredda lyssnarens horisont. Och det, jag vet inte vad du tycker Lisa, men när jag hör det här så breddas min horisont en smula.
Men brukar hon göra såna här crossovers eller hybridgenre eller vad vi nu ska kalla det här?
Det jag har hört har aldrig varit så här uttalat crossover. Men mycket av den nyskrivna musiken har ju tendenser av genreblandning, eller det är svårare att placera in ett fack än vad det har varit förr i världen i den klassiska musiken.
Men får man göra vad som helst med klassisk musik? Hur vågar de?
Jag tror verkligen att det här är en trend där musiker blir mindre och mindre intresserade av att tillhöra ett specifikt fack. Utan man söker kärnan på något sätt och använder sig av de uttryck som står till bud. Så många av dagens musiker och också lyssnare, vi möts ju av så otrolig bredd. Och att det sen tar sig uttryck i ens egna konstnärskap, det är kanske inte så märkligt. Så jag tycker att man får göra vad man vill. Sen huruvida folk gillar det eller inte, det är en annan fråga.
Nu när jag har lyssnat på den här skivan så har jag tänkt mycket att det handlar om att utforska gränser. Att utforska gränser liksom för den mänskliga rösten, för hur man kan blanda elektronik och det klassiska liksom, och kanske också gränser för hur kosmisk man kan bli utan att bli riktigt, riktigt flummig.
Ja, den har kallats lätt psykedelisk, det tror jag vi pratar om i musiken, och jag hörde någon recension i BBC där de kallade den för trippy. Alltså, det sinnestillstånd som stor del av skivan rör sig i, det är på något sätt gränslöst och svårdefinierat. Men det kanske också är något man längtar efter.
Vilken mer musik är det de har gjort? Vilka tonsättare?
Ja, men det vi hörde här då var Hildegard och Bingens Maria-hymn och Virga Mediatrix. Mm. Och sen så använder de ganska mycket Hildegard och Bingen texter. Hon konstruerade ett eget språk, Linja Ignota, som var på något sätt... Ja, exakt. Hon gav mot slutet av sitt liv ut en ordbok, så att det går att översätta vissa av de här texterna. Men det är någon sorts hemligt språk. Och det används av de nutida tonsättarna Bryce Dessner som amerikan och då David Chalmin. Sen har vi också lite grann då av nu ska vi se här. Just det, Caccini hörde vi precis, och det finns ett stycke
som ska är ett av de
absolut vackraste. Precis,
och lyssna lite grann. Vi bara drar igång den.
Vi har lite Strozzi.
Så låter Barbara Hannigan på sin nya skiva. Och det var Karin Birgersson, programledare på Musikrevyn i P2, som hade lyssnat på den. Nu byter vi ämne igen här i P1 Kultur. För trots att han fyller 75 år i år så har korsordskonstruktören H.C. Nygård inga som helst planer på att sluta göra sina kluriga korsord. Istället växlar han upp. Han debuterar nu som deckarförfattare. Handlingen, den utspelar sig i ett gammalt gruvområde i de sörmländska skogarna, och det är just där som frilansreporten Malin Marco möter honom.
H.C. Nygård låser upp dörren till sin hjorta, ett slags nomadtält som står uppställt i trakterna kring Skottvångs gruva.
Det är ungefär 5 meter i diameter, ett stort tält. Och i väggarna är det tovad jakull. Och så är det en kamin.
I skogarna mellan Mariefred och Gnesta i Sörmland.
Så den borde elda en gång i veckan, men det har jag inte haft möjlighet att göra.
Det är i de här trakterna som han har bott en stor del av sitt liv. Och när flytten gick några mil bort för ett tag sedan så ville han inte släppa taget helt.
Så jag behövde en navelsträng till gruvan, därav yurtan.
I decennier har H.C. Nygård jäckat svenska korsordslösare i tidningar som Svenska Dagbladet, tidningen Vi och ETC bland andra. Med sina kluriga nycklar så har han bidragit till många pannor i djupa väck. Han föddes i östgötska Gusum och växte senare upp i Södertälje. Och intresset att vrida och vända på orden kom tidigt.
Jag är bokhandlarson, uppväxt i en bokhandel. Och jag vet inte varför, men väldigt tidigt det här att vrida på saker har roat mig. Så mina föräldrar har berättat att vi har varit i Stockholm. Jag är 7 år tror jag. Och så hör de i baksätet. Ett as, det vet jag vad det är, men vad är pudden? Det var en skylt till aspudden. Aspudden. Och på den vägen är det.
Men från det då, att du är klurig med orden när du är liten, till att hitta fram till att faktiskt skapa korsord och leka med ord och så, hur hittade du fram till det?
Alltså, jag jobbade ju tidigare som miljöterapeut och annat med knepiga barn. Men på en tågresa till ett PBU-kollo, så jag har aldrig löst korsord själv då. Och jag är väl 25-30. Jag undrar, hur gör såna här galningar? Så jag sitter med rutigt papper och svär och sliter mitt hår. Sen hamnar jag i en byrålåda och jag upptäcker att det är rätt kul grej det här. Så jag knepar ihop något slags korsord. Och full av hybris skickar jag in det till Svenska Dagbladet. Och Magnus Hjärts, som var jättestor där, han är borta nu tyvärr. Han tog kontakt och sa att Nygård, det här är väldigt kul, men det är en massa fel, vill du höra? Ja, tack, sa jag. Så han lärde upp mig. Ganska snart så kom jag in. Jag hade försökt tidigare och alla sa nej, tack. Men är du inne i svenskan, då vill alla ha det. Det är sesam, öppna dig.
Men det är inte helt obekymrat där i början. H.C. Nygård kommer in med nya tankar om hur de så kallade nycklarna i korsorden ska kunna vara utformade.
Men det blev ju bråk i början. För jag bar mig inte åt riktigt som de andra.
På vilket sätt gjorde du annorlunda?
Ja, en som jag fick hatbrev för var ju... Siv Arb är ju poet. Då gjorde jag nyckeln poesiv. Jag tyckte det var så snyggt. Och Arb. Och den som jag har rätt sinne löser det. Det är en ingång för den som har lite humor. Men jag fick ett hatbrev. Hur får man misshandla det svenska språket?
Men H.C. står genom åren på sig med sina kluriga korsordsnycklar.
Det ska kännas som att köra huvudet i en tegelvägg. Du fattar ingenting. Men så bjuder vi alltid på lite ingångar. Smila, två bokstäver, le. Så man kommer igång. Och sen ska de här fullkomligt omöjliga grejerna rendera det här a-tjutet. En bra nyckel ska se ut och vara helt från vettet. Men det visar sig att den är från vettet. Den är snett. Ja, och så är det, påstår jag. Nycklarna får vara hur vansinniga som helst. Men lösningen ska alltid vara vettiga, vedertagna ord.
Kan du känna att du har förändrat synen att se på korsord genom ditt korsordskapande? Har det kommit folk efter dig som har gjort likadant?
Ja, Alltså det har blivit regel. Jag har gått vidare med det och många har också hängt på. Åh fan, får man göra så här? Vad kul.
Ja, från att ha varit med och förändrat korsordens värld så ser han idag en ny förändring som inte kommer med glädje.
Men... där har man börjat slarva med nu och jag tror det ligger AI bakom.
Kan du ge ett exempel på något slarv?
Ja, något som jag skulle bli mordhotad för. var i ett korsord där det står långhalsat gurgel. Lösning giraff gruff. Som lösning. Det är bara too much.
Men känner du att korsordsvärlden har förändrats i och med AI-inträdet?
Oj. Alltså, vi har en liten förening med 120 medlemmar. Och det är som en pyramid. Några få som gör svåra och en bas av folk som gör lätta. Och får ganska lite. Men de åker ut på löpande band. Tack, vi sköter det här på redaktionen, det vill säga AI.
Ja, idag ses H.C. Nygård som en banbrytare och legend bland korsordsmakare. 2005 fick han pris av Svenska Akademin för sitt jobb som ordkonstnär och korsordskonstruktör. Men vid sidan om så finns det något som hans hjärta bultar extra hårt för och som han också jobbat mycket med, dyslexi eller ordblindhet.
Jag har själv aldrig haft, men jag har jobbat hela mitt liv med mest unga men även vuxna. Jag har gjort ett eget läsmaterial. Så jag är väldigt fascinerad av att jobba med det här. Och det hör till de stora glädjeämnena i livet. Att få se en liten knuten figur veckla ut vingarna och börja flyga. Så det är stort. Mm. Så det ligger mig varmt om hjärtat.
Han blir glansig i ögonen och rörd när han pratar om de människor med dyslexi som han genom åren stöttat och visat på sätt att knäcka koden för att komma förbi ordblindheten. Eller blodhindret.
Blodhindret är ett anagram på ordblindhet som är huvudpersonens livstrauma kan man säga.
Ja, boken som H.C. Nygård sitter med i famnen är hans romandebut. En bok som han burit med sig i över 20 år. För det var då han fick erbjudande från ett förlag om att skriva en deckare.
Och jag satte igång då för 22 år sedan. Jag hittade på titeln och grundhandlingen och jag förlade allting hit till Skottvångs gruva. Jag talade med en god vän, Lars Andersson, att han skulle gjuta en bronsfigur som vi skulle gräva ner. Sen kom livet i vägen i 20 år. För 2 år sedan satte jag igång.
Och nu är den här. Och full av H.C. Nygårds lek med ord. Namnen på platser och personer i anagram. Skottvångs gruva blir Korvtvångs stuga. Gnesta och Mariefred blir Stange och Fridmar.
Den är kaleidoskopisk. Huvudpersonen då med sitt blodhinder. Han är en tillknäppt figur och hans kvinna blir vansinnig på honom att det inte går. Han vägrar att prata. Så hon skickar honom hit ut till Skrogga gård, anagram det också. Och säger hon, skriv. Ja, men ska inte du med? Säger han, nej, du ska vara ensam. Så kanske du kan komma igång. Men jag är dyslektiker. Skit i det, skriv. Så han åker ut hit och det är skildring av miljön. Och så följer man hans skrivande, därav kaleidoskopet. Han börjar med att skriva trams. Och sen skriver han något ganska allvarligt. Och sen börjar han skriva om traumatiska saker. Och då händer det saker även i omgivningen. Bland annat hittar de mänskliga rester när de river ut kolmilan.
Ja, handlingen skiftar mellan det som händer i omgivningen och det som huvudpersonen Leon upplevt. Hans ordblindhet utlöser panikångestattacker hos honom.
Det börjar alltid i magen. En rivande, slitande smärta som rycker och drar. Sen stiger det sakta uppåt. Det dunkar i bröstet, rinner ut i armarna som tappar all styrsel. Det stiger vidare, öronen brinner och en blodröd dimma slöjar ögonen. Jag kan inte tala, inte tänka, utan drunknar i allt det röda. Det är Leons blodhinder som slog till det.
Det är inte bara anagrammen som sätter en typisk H.C. Nygård-stämpel på den här boken. Här finns också 2 korsord för läsaren att lösa. Och boken ger heller inte något svar på gåtans lösning. Men för den som löser den så väntar något speciellt.
Ja, den som löser den och är först kan åka till en plats här i Sörmland och gräva upp Larsens förgyllda bronsfigurin av guden Frö. De som kommer för sent får bara ett diplom som intygar hur briljant skarpsinniga de är.
Och hur svår är den här, med tanke på dina korsord som kan vara ganska svåra? Hur svår är den här gåtan att lösa?
Inte i klass med mina värstingar. Min dotter har löst det. Hon skickar en liten karta och en pil. Här ligger gubben. Så det går.
Ja, kanske en liten utmaning där. Det var Malin Marcos som träffat korsordsmakaren och nu också deckarförfattaren H.C. Nygård vid sitt nomadtält i skogarna mellan sörmländska Gnesta och Mariefred. Nu ska det handla om film här i P1-kultur.
Violence, chaos and people are dying.
Not real. Heads don't explode like that.
Heads don't explode like that?
No.
How do heads explode?
We are the smartest men in America. We literally have the resources to take over the world.
Några stora amerikanska komiker har huvudrollerna som fyra tech-miljardärer som samlas i en skidstuga, stor som ett fjäll faktiskt, medan deras produkter då skapar ett världskrig utanför. På strömningstjänsten Max hade i helgen filmen Mountainhead premiär. Den är skriven och regisserad av Jesse Armstrong, som också är en hyllad skapare av serien Succession. Och här finns ju förutsättningar för riktig feel bad. Jag blev inte besviken, kan jag säga. Det var länge sedan jag blev så genuint deppig av en film. Björn Jansson, vår filmkritiker, hur kände du?
Ja, jag blev nog inte lika deppad som du blev. För att efter Succession så har ju förväntningarna på Jesse Armstrongs penna, de är ju från min sida skyskrapshöga. Och han levererar ju vass dialog här, det gör han ju. Men karaktärerna fördjupas ju inte alls på samma sätt som i Succession, som ju är en resa in i mörkrets hjärta och kropp. Men det är klart, det här är en film, man har inte lika mycket tid på sig som i en serie. Och sen är det ju så också att Jesse Armstrong är regissör här. I Succession så är det ju ett helt gäng, en stor think tank kan man väl säga, som tillsammans har tagit fram den serien. Han är ju skaparen där.
Vad handlar nu den här filmen om nu då?
Ja, men jag tycker du beskrev det bra.
Ja, tack. Vad skönt.
Det är de här dollarmiljardärerna som samlas för en grabbhelg i bergen i Utah, och världens sammanbrott, det blir ju bara ett irritationsmoment, ungefär som när man viftar bort myggen sommarkväll hemma. Det måste bli sämre innan det blir bättre. Det är en kommentar de fäller, och det här är grabbar som gasar hellre än bromsar.
Det är ett kammarspel, nästan allt händer i det här huset, och första delen känns, det är någon slags samhällskommentar tror jag, medan andra halvan blir någon så här Eva Rydbergsk fars. Hur skulle du beskriva filmbygget?
Ja, det känns som att man tar fel väg där. Man kommer ju till en punkt när historien ska utvecklas för de här grabbarna, och då har ju en av dem ändå ett litet samvete som pockar på att få komma fram. Och då beskylls han av de andra för emotionell inkontinens. Och där någonstans tycker jag man tar fel väg i filmen, som du var inne på.
Ja, men man gillar dem inte så mycket, de här karaktärerna. Vad är det för ena typer?
Ja, ska vi beskriva dem så kan vi väl säga att det är ju fyra killar. En av dem som har bjudit hem då till sin nya lyxiga villa. Han är ju gängets driftkucku kan man väl säga. Han är den fattigaste av dem. Han har ännu inte kommit upp till den där. Han är ännu inte dollarmiljardär, nej. Han spelas av Jason Schwartzman, och han vill att de andra ska investera i hans livsstilsapp. Och där finns pappa Bear, Steve Carells senior i gänget. Han har ju varit mentor åt alla de här andra grabbarna, och han drömmer om att kunna leva för evigt i molnet, och den drivkraften gör ju att han kan göra precis vad som helst för att bli evig. Och så USAs rikaste finns där, spelas av Corey Michael Smith. Det är han som har skapat det här sociala medierverktyget som sätter världen i brand med fake news och falska videor. Och så finns AI-killen där, han som har ett litet pockande samvete, men också ett svin i inledningen när han driver med huset som den här killen bjuder hem till.
De här känslokalla snubbarna får vi väl ändå kalla dem. De får ju världen att brinna verkligen. Hur nära är vår tid är Jesse Armstrong, tycker du?
Han är nära. Alltså det här skulle ju kunna vara verklighet, känns det som, även om det är tillspetsat. Och ja, den här killen som har bjudit hem, han får ju ta över Argentina där mot slutet och sådana saker. Va? Det är ju tillspetsat allting, men det känns ju ändå som en resa över Atlanten stundtals.
Är det kul? Är det bra?
Ja, jag gör ju jämförelse med Succession som kanske är orättvis. Här går man inte på djupet. Jag tycker det blir, i och med den här vändningen också som du var inne på, så blir det mer av en katastrofkomedi även om dialogen är sylvass emellanåt.
Har du någon favoritscen?
Ja, alltså vi hörde en i inledningen här när de ändå visar den här sociala mediekillen en video där det skjuts och huvuden exploderar, och han säger då själv säkert, eller han blundar väl för verkligheten och säger att så där kan det inte se ut när huvuden exploderar. Alltså gränserna mellan vad som är verkligt och fake är ju totalt utsuddade.
Men det är så rackarns ironiskt. Det är lite svårt att ta dem till sitt hjärta, är det inte?
Jo, det vore väl inte så skönt om man tyckte att det här var snubbar att se upp till.
Den scenen jag tar med mig, det är när han lite valhänt har beställt upp sin bebis att besöka. Och han tar i bebisen som att det är en fotboll ungefär. Och så tackar han bebisen väldigt artigt för att han har kommit och besökt honom. Och sen efteråt så måste han gå bärsärkagång på ett träd för att han är så besviken över att han inte får till den här mänskliga kontakten ändå. Den scenen tar jag med mig. Vad såg du i den?
Ja, alltså det här är ju killar som kanske inte har kontakt med sina känslor och omgivningen. Makthavare som har närmare till molnet än till marken, skulle man kunna säga. Och det är ju skrämmande.
Ja, okej. Lite deppigt, lite kul och ganska svart.
Ja.
Vill du säga något fler adjektiv?
Ja, det är en stunds underhållning som har svärta.
Tack så mycket, Björn Jansson, filmkritiker här på Kulturredaktionen. Filmen vi har sett heter Mountainhead och den finns att strömma på tjänsten Max. Från och med idag och i 2 veckor framåt så blir det inte någon essä från OBS här i P1 Kultur, utan en serie om en av de mest berömda personerna som faktiskt levt på detta klot. Jag tänkte inte säga hens namn, utan jag ska strax lämna över till kulturredaktionen Cecilia Blomberg. Men först så ska du få några ledtrådar. Det handlar om en man. Han är bland annat känd för att skriva spegelvänt, och det finns en ganska stor chans att du under ett besök till Paris och Louvren har trängts bland alla andra besökare som också vill att se hans allra mest kända tavla.
Da Vinci avkodad är en serie där vi gör nedslag i ett urval av Leonardo da Vincis viktigaste verk, som Nattvarden, Madonnan i grottan och Mona Lisa. Men vi börjar med personen Leonardo.
Det vatten du vidrör i floden är det sista som har passerat och det första av det som är på väg. Så är det med nuet. Livet, om väl spenderat, är långt. Ur Leonardo da Vincis anteckningsböcker.
Leonardo da Vinci satte upp nya mål för avbildning av människokroppen och dess relation till det omgivande rummet, för gestaltning av ljus och skugga, för skildringen av natur och landskap och psykologisk karaktär.
Det här är Martin Olin, konsthistoriker och chef för samlingarna på Nationalmuseum.
Han visade också hur skärpt observation och visuell återgivning av världen kan fungera som avancerad forskning. Och han uppfyllde mer eller mindre på egen hand de här målen och gjorde några av världens mest kända konstverk som redan innan de ens var färdiga fick en enorm betydelse för det vi kallar högrenässansen.
Leonardo föds utom äktenskapet 1452, strax utanför bergsstaden Vinci i Toscana. Hans mamma Caterina är en ogift bondkvinna i trakten. Hans pappa Piero, en uppburen notarie, den tidens advokat. Och om Leonardo fötts inom ett äktenskap hade det också blivit hans yrkesbana. Så det kanske var tur för konsten och vetenskaten att han var ett, som man sa, illegitimt barn.
Man ser en allvarlig äldre herre med långt vågigt hår.
Jag och Martin Olin tittar på det som kallas Turinporträttet. En teckning i röd krita från cirka 1512 finns på Kungliga biblioteket i Turin.
Långt vågigt skägg och ett bistert drag över munnen. Möjligen har han tappat tänderna i överkäken så att överläppen är lite insjunken. Och det här har blivit bilden av geniet som är på sin ålders höst, tänker på världens mysterier och på vad han har gjort och vad han inte har hunnit med att göra. Men det är egentligen enda säkra porträtt vi har av honom. Så ser han ju också ut på sätt och vis med vågigt hår och vågigt skägg. Men där har han en rakare näsa, en prydligt ansad mustasch och ett lite mer ungdomligare utseende.
Men det som du säger man vet är ett porträtt, det är gjort av en annan konstnär då?
Ja, det är gjort av hans elev och arvtagare, gode vän Francesco Melzi.
Leonardo gör Turinporträttet när han är 60 år. Ett kännetecken är skuggningen från vänster till höger. En konsekvens av att han är vänsterhänt och en av de specifika detaljer som används för att identifiera verk av Leonardo. Men konstnärsbanan hade inletts långt tidigare i Florens. I skulptören och målaren Andrea del Verrocchios atelier, där Leonardo var lärling.
Det finns jättefå dokument, men man gissar att han kom dit i 15-16 års åldern, för det var då man satte sig i sån lära. Och där fick han en konstnärlig utbildning i teckning, förmodligen skulptur också, och måleri.
30 år gammal flyttar Leonardo till Milano och anställs vid hertigen Ludovico Sforzas hov. Han säljer bland annat in sig som militäringenjör. Men det är bara en av många titlar han ger sig själv i den långa lista av utomordentliga kompetenser som Leonardo presenterar i ett dokument.
På ett sätt var det en vändpunkt för Leonardo när han kom till hovet i Milano. För i Florens var den här hårda konkurrensen mellan verkstäderna någonting som inte riktigt passade honom. Han ville ha tid, utrymme att liksom gå på djupet. Det fanns en slags hård jargong. Han var, tror vi ganska säkert, vad man idag skulle säga, queer. Och att det var kanske skönt att lämna den här miljön och komma till en helt ny värld. Och det kanske innebar att vara hovman med att kunna klä sig elegant, kunna ta plats i salongerna på ett sätt som han inte fick i Florens.
Leonardo da Vinci är mån om att höja konstnärens status till samma nivå som poetens. I början av hans bana betraktades måleri som ett hantverk och inte en egen konstform. Leonardo är dessutom vetenskapsman och i sitt sökande rör han sig gränslöst mellan konst och vetenskap. Och förmågan att fördjupa sig i detaljer som Leonardo da Vinci redogör för med sin spegelvända skrift i anteckningsböckerna, det gör att han också får ett rykte om sig att aldrig bli klar med beställningar. Han går till biblioteken, studerar naturen för att hitta en fotnot som får honom in på ytterligare ett stickspår.
Men det var kanske inte egentligen att han var tappade intresset, utan att han var för intresserad av alla detaljer och han satte sig liksom omöjliga mål där många andra konstnärer kanske var helt nöjda med att det var några personer i bakgrunden som såg ut som änglar, medan Leonardo behövde liksom undersöka varenda fjäder, hur kan en ängels vinge se ut, och gick på djupet med det.
Det blir en vända till i Florens, han bor i Rom, i Milano-trakten igen, för att sen till sist landa i Frankrike hos kung Frans den första. Leonardo anställs vid franska hovet 1516 och tillåts mer eller mindre göra vad han vill. Han är där i egenskap av sin upphöjdhet som konstnär och vetenskapsman. Han får ett generöst underhåll och får disponera ett annex till ett av den franske kungens slott i staden Amboise i Loiredalen. Där bor han fram till sin död den 2 maj 1519. Som så mycket med Leonardo da Vinci är även hans död höljd i ett visst dunkel. Kyrkan där han begravs förstördes sen under franska revolutionen, och den exakta platsen för hans grav är oviss. Men det viktigaste är ändå allt han lämnade efter sig av skönhet, kunskap och nyfikenhet. Mannen som för många är känd som Da Vinci, men som i konsthistorien kallas för Leonardo.
Många personer i Italien under renässansen var kända med sitt förnamn, och så sa man var de kom ifrån eller möjligen vad deras pappa hette. Så det betyder att han var Leonardo från Vinci, och hans pappa kallades Piero från Vinci. Så att det är både så att säga det sättet som man omnämnde personer under renässansen, men det är också en slags konsthistorisk konvention.
Så kom ihåg, det går inte att kalla honom enbart för Da Vinci. Hans namn är Leonardo. Ni har lyssnat på Da Vinci avkodad med konsthistorikern Martin Olin. Uppläsare är Ulf Nyström, producent Fredrik Wadström. Jag heter Cecilia Blomberg. Och fler avsnitt om Leonardo da Vincis verk och liv hittar ni i appen Sveriges Radio Play.
Inte bara det. Vi sänder dem här i P1 Kultur i 2 veckor framåt. Och imorgon så fortsätter serien med en titt på målningen Nattvarden. Igår kom beskedet att författaren, journalisten och läraren Katarina Massetti gått bort. För många av oss så minns vi väl boken Grabben i graven bredvid, som kom ut 1998, som översatts till flera språk, filmatiserats och gjorts på teaterscenen. Andra kanske minns henne bäst för hennes tid som reporter och producent för Sveriges radioprogrammen Freja och Radio Ellen, eller för alla de små tankarna för dagen som hon bjöd på, som till exempel den här.
Jag funderar på att skaffa mig en mikrovågsugn, sa min mor på gamla dagar. När jag dör kan du ju ha den på landet. Hon sa det just på det där praktiska, lättsamma sättet, och det sammanfattade hennes inställning till döden. Far hade samma sakliga hållning, kanske ännu mer galghumoristisk. Han tillbringade sina sista dagar i en sal på lasarettet som hade ett stort perspektivfönster med utsikt över kyrkogården. Han slängde en blick dit ut ibland och påpekade hur praktiskt det var, att det var så nära. Helt onödigt med en dyr likbil med svarta fransar och silverbeslag. Jag tackar dem båda för att jag har sluppit den där ångestladdade besattheten av döden som plågar så många människor och förgiftar deras liv. Men jag har numera lärt mig att inte prata om hur jag ibland funderar över hur jag ska lägga upp de år jag har kvar. Till exempel vart jag vill hinna resa och vilka böcker jag vill hinna skriva. Jag har prioriteringslistor som jag möblerar om i lite då och då. Och jag knåpar ibland med ett testamente som ska göra det möjligt för mina barn att fortsätta älska varann utan arvstvister. Men jag har lärt mig att inte diskutera den saken med dem, för då blir de nervösa och tycker jag är morbid. Jag begriper naturligtvis att om jag en dag får ett tungt läkarbesked kommer jag inte att vara det minsta stoisk, utan lika liten som alla andra. Men jag har åtminstone tänkt igenom detta med att jag inte längtar efter att traska på mot någon 100-årsdag. Inte längtar efter att bli hållen vid liv till varje pris. Och varje gång jag är lite vemodig inför tanken på att livet är ändligt ställer jag mig frågan: nå, om jag fick kapa 10 av mina levda år för att få 10 alldeles nya och obegagnade, vilka år skulle jag då vilja avstå ifrån? Och jag kommer alltid fram till att jag inte byter bort så mycket som ett halvår av det liv jag har levt. Sen är jag glad en lång stund.
Där hörde vi Katarina Massetti i ett Tankar för dagen om livet som ett kaleidoskop och döden som en lista till vännerna. Du kan höra den i sin helhet och fler av hennes tankar i vår app SR Play. Katarina Massetti blev 81 år gammal. P1 Kultur är slut för idag, men imorgon är vi tillbaka igen. Då tar vi ett ordentligt grepp på författaren, filmskaparen och konstnären Miranda July. Hennes succéroman All Fours slog i fjol ner som en liten bomb i många kvinnliga läsares liv. Boken har vänt upp och ner på mångas tankar om deras sexualitet. Och nu finns den i svensk översättning. Den fortsätter vara ett hett samtalsämne. Lina Kalmteg och Karin Arbsjö har läst den. Imorgon i P1 Kultur kan du höra det. Producent idag var Saman Bahtiari. Tekniker var Christian Jangegård. Jag heter Lisa Wall.
Hur påverkar satsningen av försvaret privatekonomin? Om det handlar det efter nyheterna. Klockan har blivit 8.
Ekonyheter. I Sydkorea vann oppositionsledaren Lee Jae-myung presidentvalet idag enligt sydkoreanska medier. Motståndaren Kim Moon-soo har erkänt sig besegrad. Vid en krock mellan ett godståg och en traktor i Halland i eftermiddag omkom en pojke i 15-årsåldern. Olyckan inträffade mellan Torup och Oskarström vid en obevakad övergång på en mindre väg, uppger polisen. Trafiken på både tågsträckan som går mellan Halmstad och Nässjö och bilvägen stoppades. Ett industriföretag i Eskilstuna som tidigare fått klartecken att släppa ut 900 ton per år av den hälsofarliga och förbjudna kemikalien metylenklorid pausar nu användningen under 2025, rapporterar SVT Sörmland. Det kinesiska företaget Senior Material tillverkar en nyckelkomponent i litiumbatterier bland annat till elbilar. Generativ AI kan spara 25 miljarder kronor årligen inom offentlig sektor enligt en ny rapport. Vi hör Martin Telle, partner på Implement Consulting Group, som har gjort rapporten.
Ja, vi vurderar att man kan frigöra resurser upp till 25 miljarder svenska kronor.
Ja, 25 miljarder kronor årligen och en produktivitetsökning inom offentlig förvaltning med upp till 10%. Det är potentialen för generativ AI inom offentlig sektor enligt en rapport Martin Telle och hans kollegor har gjort på uppdrag av Google. Framförallt är det inom administration som offentlig sektor kan dra nytta av AI. Till exempel ärendehandläggning som bygglov och regel- och budgetarbete. Och områden där det krävs interaktion med medborgarna.
Spörsmål från frågor från borgarna, och det kan vara omkring skatt, det kan vara omkring bolig, det kan vara omkring ansökningar på skolor eller på hospitaler. Alla dessa städer, där kan interaktionen göras mer effektivt.
Sverige har möjlighet att ta ledartröjan när det gäller AI inom offentlig sektor, säger han. Men fram till nu används det sporadiskt, lite här och var. Det krävs en bredare plan.
Pilotstudier. Och det vi saknar är planen för att kunna skalera det här, för att kunna utnyttja teknologins möjligheter till fulle.
Martin Telle och reporter Filip Ramqvist. För första gången kan EU få en lag om skydd för hundar och katter. EU-parlamentets jordbruksutskott röstade idag för förslaget. Förhoppningen är bland annat att man ska få bukt med den illegala handeln och garantera att husdjuren inte behövt lida på vägen. Alla hundar och katter ska märkas så att man säkert ska kunna spåra djurens ursprung. Nästan hälften av alla hushåll i EU har katt eller hund. Ekot. Gunilla Hansen-Bering.
P1, Sveriges Radio.
Spanarna.
Det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis.
Gräset ska numera vara högt och svajande och inte så kortklippt. Men trädgården förblir artificiell. Den är ändå ett sätt att betrakta naturen via kulturen.
Det neutrala ansiktet blir då kanske snarare en tyst protest mot leendets inflation.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Och så här 8:04 på tisdagskvällen ska vi nu i P1 få svar på frågor om försvaret och dess inverkan på allas våra plånböcker. Över till ekonomiakutens Maja Åström.
Är det en försvarsbubbla just nu eller?
Vi vet att det kommer att göras försvarssatsningar, men kommer de gå så pass bra som många investerare hoppas på? Det är frågan.
Det satsas mycket på försvar i Sverige och Europa. Hur påverkar det vår privatekonomi? Det handlar det här avsnittet om. Till min hjälp att svara på frågorna har jag SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén. Hej!
Hej!
Och Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Hej!
Hej!
Jag heter Maja Åström. Det här är Ekonomiakuten. Ann-Kristin har skrivit till oss. Hennes brev lyder så här. Hej! Ekonomiakuten. Jag undrar hur den senaste tidens krigshets kommer påverka våra plånböcker och besparingar. Hur ska man spara för att känna sig mindre sårbar? Ja, vad säger du, Frida, rent generellt?
Ja, men det finns ju jättemånga aspekter av det här. En aspekt är ju just att EU har blivit väldigt tydligt att vi kan inte räkna med USA i försvarssammanhang. Det har gjort att man har aviserat stora investeringar i försvar. Och det har vi ju sett att det så har det ju påverkat flera sektorer, framförallt försvarssektorn på börsen. Så har man investerat i det, och då har man dragit en vinstlott då. Men sen så förväntas ju faktiskt de här stora investeringarna öka tillväxten i Europa. Så att på så sätt så kan det ju vara bra konjunkturmässigt. Men som sagt, det finns väldigt många aspekter av det här också. Det är ju bara en sån, och den sker inte heller isolerat. Den sker ju också mot bakgrund av tullar och den typen av krigshets, då, tullkrigshets som vi också har.
Mm. Påverkar räntor, om Tyskland ska låna så mycket pengar som de har sagt att de ska låna för att biffa upp sitt eget försvar. Ja, då har vi sett hur det har dragit upp räntorna där, och det påverkar oss kanske i förlängningen också. Och sen också kronan. Jag menar det här med att det har gått bra för svenska försvarsbolag och att man får upp ögonen för Sverige då som relativt sett tryggt när det verkar osäkert där borta på andra sidan Atlanten. Det har ju stärkt kronan. Så det är mycket som händer samtidigt. Mm. Nästan omöjligt att räkna på vad som blir nettoeffekten av det.
Och hur ska man då spara för att känna sig mindre sårbar?
Ja, men vill jag börja med att fråga, varför känner man sig sårbar? Ja, det är klart det är naturligt att känna att när osäkerheten ökar så undrar man om man sitter i rätt båt så att säga. Om det är en vettig båt att sitta still i, för att låna en metafor som du introducerade tidigare i program, Frida. Jag känner mig inte plötsligt helt sårbar så. Jag tycker inte man ska gå omkring och oroa sig för mycket. Och i sådana fall, sin egen ekonomi, kolla, har jag lagt alla ägg i samma korg? Har jag slagsida på båten? Ja. Eller är den rätt balanserad?
Och satsa på guld?
Då kan man vara lite... Ja, guld vet du. Det är någonting som ibland går upp när det är osäkert, men rent över långa loppet så har det inte varit någon särskilt bra investering. Ja.
I slutet av mars då berättade statsministern Ulf Kristersson att det ska satsas 300 miljarder på upprustning. Om vi tar det från början, var ska de här pengarna komma från, Frida?
Tanken är ju att man ska låna för att få till det här. Man ska inte höja skatten eller så, vilket det här är ju också en diskussion. Hur ska det här finansieras? Mm. Och då är ju ett alternativ skulle kunna vara att höja skatten. Det vill man inte göra. Man vill inte höja skatten för hushåll i ett läge där man hoppas att hushållen ska komma igång med sin konsumtion, där många hushåll har det tufft. Utan det här är tanken att man ska lånefinansiera.
Och var lånar man ifrån, Alexander?
Ja, finansmarknaden. Man går ut på liksom den öppna marknaden. Det är ju Riksgälden som är statens lånehaj, eller vad man ska säga, som liksom går ut och säger hej, vem vill låna ut 100 miljarder till Sverige på 20 år? Mm. Och nu visar det sig att det är rätt många För att Sverige känns tryggt och bra och trovärdigt och har bra statsfinanser. Med det menar man att man har relativt låg statsskuld. Mm. Finansmarknaden ser på svenska staten ungefär som en bank ser på en bolåntagare. Har du bra anställning och trygg inkomst och har du låg skuldsättning så vi tror att du inte kommer gå omkull.
Ja, men då får du låna.
Då får du lån och då får du lite bättre ränta också.
Mm. Är det något land i Europa som har precis tvärtom?
Ja, Italien brukar man lyfta fram som liksom de som kanske måste ta ett sms-lån, få den typen av ränta om de ska låna och täppa hål ytterligare i sin statsskuld.
Vi har ju flera av de länder som var i centrum för det som var skuldkrisen där omkring 2011. Alltså det var ju Italien och det var ju Grekland och Portugal. De har ju fortfarande ganska höga skulder. Så, men i den situationen är ju inte Sverige.